Vi ber för det insamlade. Jesus, jag tackar dig, Herre, för de gåvor som har samlat in, Jesus. Jag ber, Herre, som sagt, att det ska bli till rik välsignelse, Herre, för de olika åtagandena vi har runt om i världen, Jesus. Låt det också bli till välsignelse här för vår del också, Herre. Att när vi ger, då får vi också, Herre, att det får vara vår förtröstan, Herre. Nu ber jag också, Herre, inför predikan, Herre, öppna våra hjärtan, Jesus. Och välkommen du, heliga Ande, att få rannsaka oss, Herre. Men att framförallt att få fylla oss med din nåd, Herre, och din kärlek och din sanning, Herre, som ska få göra oss fria, Herre. Kom med befrielse, Herre, för den som sitter och känner sig, upplever sig bunden, Herre. Kom med hopp till den som känner sig hopplös, Herre. Kom med frihet för den som känner sig bunden, Herre. I Jesu dyrbara namn, Herre, så ber jag, kom, heliga Ande, Herre, över oss var och en, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Jag insåg tidigare att jag glömde presentera mig för någon om ni inte känner igen mig. Så jag heter Rickard Holst och jag är föreståndare här i församlingen. Och idag så har vi temat, jag vet inte om du nämnde det. Det är mörkerseende i lustens välde. Och det kan ju kännas som ett litet lustigt ämne. Tack. Det betyder, det behövdes. Men en tanke med det, det är att försöka ge en liten omvärldsanalys, en samtidsspaning där vi vågar tala om saker, hur saker ligger till, som jag tänker kanske ändå, min förhoppning är att det någonstans ska upplevas som självklart i det jag säger. Kanske inte helt förvånande av att vi ändå tänker oss hur vi kan röra oss i lustens välde. För i alla fall när jag har förut mig där så har jag försökt se och spana lite i vårt samhälle och vår samtid. Så upplever jag att vi, mycket av det, vårt samhälle drivs av lusten. Där lusten nästan blir som en drivkraft och en motor som för samhället framåt. Lusten blir någonting i vår tid som skapar intresse och engagemang. Så exempelvis när man pratar om församling och kyrka eller föreningsliv, när man talar om ideellt engagemang och volontärskap, så tänker jag att vi behöver ha i åtanke också att det är detta vi tävlar mot. Människors tid, men också människans lust. Och att vi har fört oss från en riktning av pliktkänsla till lustkänsla. Till exempel när det kommer till pliktkänslan. Men då kan man tänka så här att jag hjälper till för att jag är en del av detta. Och då bär jag också ett ansvar i det. Till en lustkänsla som kort och gott, nu hårdrar det. Men jag hjälper till om jag har lust. Jag får se vad magkänslan säger. Och det innebär också i det stora att vi har rört oss ifrån ett samhälle av plikt och skyldigheter till att man har rört sig till ett samhälle där man mer och mer vet sina rättigheter och kanske framförallt har lusten uppenbart vad jag kan få ut av ett sammanhang. Vi låter alltså lusten få leda oss för att slutligen få mätta våra begär. Och viktigt att ha med i åtanke, det är två saker egentligen, att syftet tänker jag inte är att jag ska dra tillbaka liksom alla åhörarna till att mer till ett pliktsamhälle där alla vet sina skyldigheter. Utan jag tänker när vi läser Bibeln så ges vi en annan berättelse som egentligen inte bara är plikt eller lust, utan när vi får ta emot Jesus, när vi kommer till tro på honom, så får vi kliva in i ett nytt liv där Jesus tar sin boning i oss. Och det också föds en längtan av att jag vill. Alltså det blir en respons på någonting vad jag har fått erfara. Och också med den andra punkten som jag också vill betona. Det är att målsättningen när vi talar om lust så är inte syftet och målet att vi ska alla gömma oss under en sten och svälta oss för att fly undan lusten. För lusten och njutning. För jag tänker att lust och njutning är såklart en gåva från Gud. Men en gåva från Gud som också blir responsen när vi ska tacka honom och vi ska rikta vår tillbedjan till honom. Men så här inledningsvis tänker jag också att vi kanske behöver definiera vad menar vi med lust egentligen. Och då skulle jag vilja ta hjälp av Wikipedia. Och alla lärare bara fasar och håller för öronen för källkritiken. Men vi kan prova det i alla fall. Då står det så här i alla fall, en snabb googling. Lust, det är en känsla som präglas av en stark längtan efter och uppfyllandet av något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning, även inkluderande intellektuell stimulans. Det är en definition, precis. Och vad vi behöver ha med oss då, det är att i vårt liv med Jesus, det är att när vi kliver in i, lever i lustens välde, så kommer att lusten kommer också påverka vår riktning, våra vägval och också i slutändan vem vi tillber. Var jag har min riktning, var har jag mitt mål någonstans? Och utifrån vår tillbedjan så kommer det också prägla vad som blir ditt evangelium där du går fram. Vad som är ditt hopp. Och med dessa ord så skulle jag vilja ta med er till andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1-5. Ni som har Bibeln med, texten kommer komma upp här också. Och när vi kliver in i andra Timoteusbrevet så har vi kommit in i ett brev där Paulus har närmat sig livets höst, om man ska säga så. Han inser, han sitter i husarrest och påtryckningarna från makthavare och judar, för den sakens skull, ökar mer och han inser att hans tid börjar löpa mot sitt slut. Här gäller det att ge vassa råd till en ung ledare, Timoteus. Men också att rikta en förmaning till husförsamlingarna i Efesos. Han ger en samtidsspaning, men han ger också en framtidsspaning. Det märker vi när vi läser bara redan den första versen. Det ska, du vet, det är de sista dagarna. Precis, du la upp den så. Går det att lägga upp även bibeltexten så? Annars läser jag högt. Så här kommer ni se lite, en liten kronologisk bibeltext om predikan. I alla fall så läser vi så här i Andra Timoteus brev kapitel 3, vers 1-5. Det ska du veta, i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda. Falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Och vidare i kapitel 4, vers 3. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. I Jesu namn, amen. Muntra ord, men jag vet inte hur du känner, men jag kan ändå när jag gör liksom en, när jag tittar liksom över de här bibeltexterna, så kan jag ändå känna igen stråk av vår samtid, de här orden. Och jag skulle säga att det är mycket av dessa ganska oskärmiga egenskaper som Paulus han rabblar upp blir frukten av att leva i lustens välde. Och i sann paulinsk anda, kan man säga egentligen, så inleder han, när han vill säga någonting till sina åhörare, så börjar han med budskapet. Senast så slutar det hela i ett crescendo vad han försöker få folk, åhörarna, att förstå. Problemet, pekar Paulus på, det är att människorna kommer att älska sig själva. Människorna kommer ha fokuset, blicket inåt. Sätta sig själva först och se till sina egna behov. Som kommer att leda till de här konsekvenserna som vi läste. Resultatet av att ha fokus inåt är att de, och här kommer crescendot, de ska älska njutning istället för Gud. Och som en konsekvens av att älska njutning istället för sig själv, så borde man ju kunna se och förstå att en sån livsstil till slut påverkar vem vi tillber, vår tillbedjan. Och om vi då backar och försöker se liksom vår egen kontext i det här, så jag vet inte om när du börjar se med de ögonen, men var vi än vänder oss, när du går till jobbet eller du går till affären eller du ska hem till någon, så matas du av dessa intrycken, reklampelarna eller bilder och intryck som pekar mot dig själv. Att du ska rannsaka dig själv och att du kan bli mer än det du är. Du kan få en högre, ännu högre nivå av njutningen tidigare bara du använder den här produkten. Du kan nå en ännu högre nivå av tillfredsställelse. Eller kanske bara egentligen som svar på den här enkla lilla bönen och längtan att få bli tillfreds med din kropp och ditt utseende. Om du bara har dessa kläderna eller bär de här attributen. Samtidigt i vår vandring i lustens välde, där jaget värdesätts högst, så leder normlösheten, liksom kastade om saker och ting, att mitt blir ditt. Privat, det blir offentligt. Och integritet, men ni fick en liten sneak peek på det innan. Det fick jag googla igen och Wikipedia hjälpte mig åt igen. Motsatsen till integritet, jag vet inte om du har något bättre ord, men leder till psykisk splittring, oärlighet, omoral, vanrykte, bedrägeri, dubbelhet. Och som en fortsättning på förra veckans tema så tänker jag att vi spelar ett högt spel när vi låter lusten få definiera nya former i ett allt mer normlöst samhälle. Som en konsekvens av det så tycker inte jag och tänker jag inte att det är så chockerande när vi lever i en samtid där sociala medieplattformar som OnlyFans växer fram. Och för er som inte rör er i de medierna, det gör inte jag heller, vill jag bara säga. Men som inte är så bekanta med det så blev, det har jag googlat också, jag vill bara säga. Så OnlyFans blev stor under pandemin och grundades för försäljning av porrinnehåll. Antalet barn och unga vuxna som dras in i prostitution har ökat markant jämfört med för tio år sedan. Och när man frågar polisen vad det kan vara ett resultat av så pekar man mycket på att det är mycket på grund av sådana här sajter som växer fram. Och om vi bara pausar lite och funderar kring vår samtid och där vi kan fundera på, men ska vi ställa oss bara tänka och acceptera att ja, det är så tiden är. Att medieplattformar växer fram. Och en konsekvens av det blir att barn, unga människor säljer sina kroppar. Vad är det för tillbedjan? Vad är det för avguderi som pågår? Jag skulle inte säga liksom runt om att hela världen är fördärvad så. Men det är ändå en makt som vill styra människor. Där man drar konsekvensen av att det jag kan göra det är att det enda jag har att erbjuda till slut för att matcha det som mitt begär, det längtar efter, det är att erbjuda min kropp. Och när vi talar om kropp i biblisk mening så talar vi om väldigt värdefulla saker. Vi fick prata om det i torsdags när vi pratade om synd och syndens ursprung. Att redan i de första verserna så skapar Gud människan till sin avbild. Och han konstaterar när han ser det och betraktar det att detta är mycket gott. Och jag kan säga när vi kliver in i Nya testamentet så då blir det ingen degradering av människovärdet. Utan att säga, vet ni inte om att era kropp är en tempel åt den helige ande, alltså åt Gud själv. Då tänker jag att vårt evangelium har vi varit dåliga på att sprida. Om resultatet blir att man ökar, att prostitution ökar i vår land och i vår värld. Där människor kommer till skada. Där man också ska veta att många av dessa gör inte det av fri vilja. Det är ett annat evangelium, mina vänner, som går ut över den här världen. Och att vara slav under lustens välde leder till att människan till slut byter ut skaparen mot skapelsen och ersätter Gud med sig själv. Och om vi kikar på en parallelltext till andra Timoteusbrev så hittar vi det i Romarbrevet kapitel 1, vers 21-31. Och det talar om just det här. Romarbrevet kapitel 1, vers 21-31. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud och tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Amen, det är en kärv bön, får man ju säga. Och om du slår upp i Romarbrevet kapitel 1 så ser du var börjar den här delen. Och så återigen från lite antik brevlitteratur hur man skriver den. Så inledningsvis i ett brev inleder du alltid med en tacksägelsebön. Och det här är slutet på den, men den inleds redan i kapitel vers 16. Där Paulus klargör att jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var en som tror. Först juden och sedan greken. Och det får ni förstå att den bekännelsen Paulus säger där, den är dyrköpt för honom. I Filipperbrevet målar han upp scenariot av att Paulus, han hade det gött ställt. Han var född in i rätt familj. Han trodde rätt saker. Han hade rätt ställning. Han hade gött inflytande. Och allt detta valde han att lägga på gödselhögen, rent ut sagt. För att han fann någonting som var större, djupare och dyrbarare. Han mötte Jesus. Han påstår att han mötte Jesus där på Damaskusvägen. Som först förblindade honom på grund av att han mötte honom. Att sedan fick synen tillbaka, blev fylld av helig ande. Att han därför kan konstatera att det som han kanske tidigare, jag skulle vilja säga, skämdes över. När han ville tillfångata de kristna. Vill han nu klara att nu skäms jag inte för evangeliet. Allt det evangeliet som Paulus bekänner sig till har kraft att frälsa. I motsats till allt det här andra sen som han rabblar upp. För vidare i detta kapitel så sker en upprabbling av hur människan försöker kasta om en viss given skapelsordning. Så mycket lusten leder oss till. Om lusten får definiera oss. Och också när vi blir slavar under den. Och när vi läser Bibeln så talas det också om en skapelseordning. Där det finns en plats som människan aldrig kan komma åt. För i slutändan så är sanningen att människan kan aldrig vara Gud. Inte sin egna Gud. Varje försök leder slutligen till ett misslyckande. Men då kanske för att det ska bli lite positiva den här predikan så kanske vi också behöver fundera kring. Men om vi tittar på lusten då, vad vill lusten då leda oss till? Vad söker vi i lusten? För jag menar, det vore ju lite ett dumt försök av mig om jag nu kommer liksom vilja landa in i. Så därför mina vänner, vänd dig till Gud. Om jag inte då tror att Gud han kan ge dig det som du söker, som lusten vill leda oss in i. Så tänker jag att lusten också blir ett svar på ett rop efter något som människan längtar efter. Människans längtan efter bekräftelse och tröst. Kanske inte främst människans jakt efter lycka utan om frid och mening och en identitet. Alltså vad är min plats? Vad är mitt syfte i den här världen? När våra unga människor, nu får ni också förstå, gör allt de kan för att hitta en att utmärka sig på något sätt, att hitta sin identitet som outar mig mer, som kanske promotar mig mer än alla andra, som gör att jag sticker ut bland andra. För när vi har pratat om mörkerseende, när vi då försöker ha blicken på vägen, sanningen och livet, då kan man fråga sig, men vad har då Jesus att erbjuda? Vad gör Jesus i lustens välde? Ja, vad är det han gör? Jag skulle säga att ibland så gör han kanske inte det som vi längtar och hoppades för att han skulle göra. Men som vi också landade in i mycket i torsdags när vi pratade om den fria viljan. Så bemyndigar Jesus så svaren att själv få fatta beslutet. Han skulle nu också kunna konstatera att vi rör oss i detta. Han hade inte hoppat jämfot över allting han ser. Men han säger, du, vad gör du i detta då? Han målar upp visserligen två vägar när vi läser i Matteus evangeliet kapitel 6. Som egentligen leder oss helt olika beroende på vem vi sätter som herre, vem vi väljer att följa. Men en sak är säker, landar han in i vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene eller älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon är lite svårdefinierad. Men jag skulle vilja säga att mammon är allt det där andra som inte är Gud. Tack vare Jesus så är vägen alltid öppen till Gud. Till den här platsen som lusten egentligen vill få in dig på. Men du behöver själv fatta det beslutet. Han tvingar sig inte på dig. Det är av kärlek han säger. Du får välja. Men ändå så står han där med en utsträckt hand och säger kom. Vänd om, vänd hem. Och jag skulle vilja säga att det är på samma, om inte ännu mer. Som han säger också att han är den gode fadern. Hur mycket längtan, hur mycket kärlek har han inte att du och jag vi ännu mer skulle vilja ge oss till honom. Att också kanske börja se över våra liv och våra vanor och säga, men du vänta, Jag lurar mig själv. Gång på gång lurar jag mig själv när jag ändå kan vända mig till honom. Och jag har fått erfara det så många gånger. Från första gången jag tog emot Jesus där i Betania i Tollarp, så sjöng vi faktiskt den sång vi sjöng, Min Jesus, min Herre. Och jag fick se det framför mig, att berg faller ner, havets vågor bryts när de hör hans namn. Om Jesus nu är Guds son, skaparen av allt, han är mäktig, han är helig. Och han kan få vara din personliga frälsare. Och också den senaste tiden skulle jag vilja säga, jag har haft en väldigt trött period, vill jag ändå medge och erkänna. Där det har varit jobbigt, emot det tycker jag det har varit. Och svaret ändå har varit, det låter jätteraljant. Och jag ska säga, det var inte billigt, eller så det var en dyrköpt erfarenhet. Men att våga visa sig svag för människor i sin närhet och säga, jag behöver bön, jag behöver hjälp, jag behöver er. Men också att få vända mig till Bibeln och läsa. Och bara som några enkla, torftiga verser får bli som vatten som släcker min törst. Och att få knäppa mina händer och be. Och att ändå kunna märka att Jesus, han hör bön. Det har betytt så oerhört mycket. Och höra också hur han sänder människor. Och höra från olika sammanhang. Men jag har upplevt att jag ska be för dig i den här tiden. Att jag inte är ensam på den här jorden. Att vi någonstans får höra ihop. Genom att vi sätter vårt hopp till Jesus. Så om du nu finns här idag med en djup längtan efter bekräftelse och tröst, efter törst, efter sökande efter frid och mening och en identitet, så är det verkligen min djupaste övertygelse om att det bara är hos Jesus som den där bestående friden går att finna. Du kanske har sökt, du kanske inte har sökt. Jag egentligen är inte så jätteintresserad av var du har sökt någonstans, men det finns ingen annanstans du kan få erfara den som verkligen håller än hos Jesus. Samtidigt så finns det kanske också här som känner dig bunden i begär och lust. Där du någonstans också är rädd för att bryta upp med det. För du också har valt att få definiera vem du är. Men då vill jag på Jesu uppdrag meddela att du är inte först och främst det din lust drar dig till. Eller det du har begär till. Du är först och främst Guds avbild. Och en inbjudan att vara hans barn med fulla rättigheter som vilken annans barn har. Du är arvtagare. Skapad med en mening och ett syfte och ett hopp för den här världen. Därför skulle jag vilja inbjuda dig att vända dig till Gud. Att tro och lita på, ja, på alla livs fronter. Att han är beredd, att han har en väldig kraft att leda och beskydda dig. Låt mig avsluta med Esra. Kapitel 8, vers 21-23. Prästen Esra. Kapitel 8, vers 21-23. Snyggt. Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss. Våra kvinnor, barn och alla våra ägodelar. Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen, vår Guds hand är över alla de som söker honom, så att det går dem väl. Men hans makt och hans vrede är mot alla som överger honom. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud. Och märk väl nu, och han bönhörde oss. Det är ett amen på det. Och för att hänga med lite vad som händer här, det är att Esra har fått det, han har varit nästan lite bortskämd här. Han har fått det så otroligt dykat som man bara kan få. Israels folk är borta i förskingringen. De har vänt sig bort från Gud. De blir förda till Babylon och till fångatagna där. Men där helt plötsligt så talar Gud till kungen Artaxerxes, kungen av Babylon. Och någonstans bara öppnar hans hjärta att få ge Israels folk ägodelar och timmer och guld och ädelstenar för att få vara med och bygga upp muren till Jerusalem och var med och bygga upp och återinviga templet. Han fick allt han behövde. Det gick enkelt för honom. Tänk att det kanske gör så ibland. Och det skulle vara så enkelt att be om den där sista grejen. Kan du inte bara hjälpa oss också med lite rytta, lite svärd, lite sånt här. Så det går smidigt det också. Men då förstod Esra, vänta lite. Vem är det egentligen som jag sätter mitt hopp till? Och det är där som det blir tydligt för honom. Det är ju den levande guden och övertygelsen om att vår Guds ande är över alla de som söker honom så att det går dem väl. Och jag tror det är en hälsning till dig. Jag kommer inte liksom gå steget vidare och börja predika framgångsteologi. Men det är ändå den evighetshoppet som vi har satt till honom. Att även om så livet inte blir rosor, som en dans på rosor. Även om det blir motigt så sätter vi ändå i slutändan vårt hopp till denna guden. Och jag längtar att vi ännu mer, att jag också själv ska komma tillbaka till den där insikten. Om att vi tjänar en trofast Gud som håller att lita på och hoppas på i alla tider och stunder. Jag längtar därför att få se en kyrka med böjda knän som söker Gud. Jag längtar att få se en sån hunger efter Guds ord i den här tiden. Att vi i alla situationer vänder oss till Bibeln. Inte av tvång eller plikt, utan att Guds ande föder en längtan och en vilja att göra det. Och mina vänner, jag ser det redan nu. Jag ser det redan nu och jag gläds över vad som händer i Alfa-kursen. Jag är gläds över att se hur bön och bibel sakta men säkert kommer med fler människor också in där. Men det är inte det viktigaste. Det är att du och jag vill rannsaka oss själva. Var är jag på väg? Varför vara riktningsgivare och bränsle i ditt liv? Det är kanske här som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Det är ditt livs viktigaste och bästa beslut att få göra. Men kanske också till dig som har tagit emot Jesus. När du ändå håller på att rannsaka dig själv. Har du tagit emot honom fullt ut eller får han bara stå där på halvtrappan? Ni vet där när man får oväntat besök och bara... Det var här, vi har så stökigt och de här, man vet så tydligt vilka rum man har stökigt i. Det är no-go-zone. Därför är en parentes, jag är så otroligt, vill jag hedra Mats och Agneta, att vi fick verkligen se hela deras hus igår. Deras renoveringsprojekt. För det var hela deras hus. Och det ser jag nästan som en profetisk handling. Om att jag skulle vilja att du tar Jesus vid handen och säger, du, vill du komma in i mitt liv? Då ska du få se hela huset då. Men det kräver mod. Det kräver att släppa prestige. Förlåter du honom få vara herre över hela ditt liv? Vad är din drivkraft? Vad blir ditt evangelium där du går runt nu? Vad läcker du där du går fram? Du kanske behöver förnya ditt beslut att låta Jesus komma in i hela ditt liv. För i Jesus finns så mycket mer att få erfara. Där allting, allt det där du söker, det sammanfattas i den enkla men ack så viktiga erfarenheten att bara hos dig har min själ sin ro. Nu och för alltid, oavsett vad du möter, så är det min förhoppning och min visshet och min bön för er var och en och för vår stad, vårt land, att vi ska få den insikten att bara herre hos dig har min själ sin ro. I Jesu namn. Amen. Ja, himmelska fader, vi tackar dig för den du är, Jesus. Att du inte överger oss, herre. Och jag, även om vi på vissa fronter kan ha överdrivit också, herre, i min samtidsspaning, så tackar jag dig ändå för att den enkla men krassa sanningen är att bara hos dig har min själ sin ro. Våra själar sin ro, herre. Därför ber jag, herre, om din heliga andes ledning, herre, och förbarmande, herre, över oss i den här tiden, Jesus. Att du inte bara ska få beskydda oss, herre, utan ge oss en frimodighet, herre. Inte att vi ska liksom ännu mer liksom hyka oss, herre, utan att vi ska frimodigt kunna gå ut med det evangelium. Att vi ska kunna konstatera att ja, vi skäms inte för vårt evangelium i alla fall. Om vi på djupet menar och har erfarit och förstått att det ger nytt liv. Att det ger hopp, beständigt hopp för den här tiden. Därför ber jag Jesus för den som just nu går igenom en tuff period, herre. Men sänd människor som du gjorde till mig, herre. Till stöd och uppmuntran och till förbönstjänster, herre. Tack att vi har ordet, herre. Att vi ska få mod att gå tillbaka till ordet, Jesus. Som vittnar om de löftena som vi fortfarande väntar ska få bli uppfyllda till dess du kommer åter, Jesus. Därför förstår vi också av tidens tecken också att tiden den är nära, Jesus. Låt oss därför ännu mer, herre, ta ditt ord på allvar. Ta dig på allvar, den relation vi har till dig, Jesus. Och låt oss inte heller bli snåla, herre, utan att frimodigt dela med oss av det till andra människor. Att det finns hopp för den här tiden. Det finns något som kan stilla ditt begär och din hunger. Hans namn är Jesus. Jesu dyrbara namn. Amen.
Song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all we will believe. We'll sing the song of ages.